Ja, vi har uppmärksamma misstankarna mot det vårdföretag som ordnat med terminalvård för Åbo stad och som nu är misstänkta för grova brott. Och vi ska fortsätta prata om det nu tillsammans med Mia Sandholm som vi har på tråden. Hejsan.
Hejsan.
Mia, du är ordförande för Förening för vård i livets slutskede i Åboland och har lång erfarenhet av att också erbjuda vård i livets slutskede och också företagare inom vårdbranschen själv. Det här fallet som nu då uppdagas där ett företag som Åbo stad köpt terminalvård av och nu misstänks för flera grova brott och för att ha behandlat patienter illa. Hur reagerade du när du hörde det här?
Med bestörtning. Det uppstår förstås mycket tankar. Först tänker jag på de döende och deras anhöriga som fått vård i det här företaget. Vad har de fått genomlida? Har den döende människan alls fått den vård den behövde? Jag känner också ilska mot sjukskötaren och läkaren. Hur kan man göra så här mot en medmänniska som är i sin mest sårbara livssituation? De människor vårdaren skulle ha hjälpt och stött att möta sin död. I samband med de här vårdskandalerna som framkom i fjol så kände jag egentligen en skam. Jag kändes över att säga att jag var sjukskötare, men nu känner jag ilska. Jag tänker att hur kan en läkare, sjukskötare eller närvårdare smutskasta vårt yrke på det här viset? Vi vårdare har det värdefullaste och finaste yrke man kan ha. Den äran och vår yrkesstolthet ska ingen få ta ifrån oss.
Här är det frågan om flera olika typer av brott som pågått i flera års tid och det är flera patienter som har drabbats. Du som har praktisk erfarenhet av det här jobbet, hur har övervakningen fungerat här då det har varit ens möjligt att sånt här pågår?
Ja, det frågar man sig, men det är klart det är lätt att anklaga köparen i det här fallet Åbo stad eller olika myndigheter för brister i övervakningen. Och visst, staden, regionförvaltningsverket och Valvira ska övervaka den här verksamheten, det är alldeles klart. Men alla förstår säkert att det är omöjligt för myndigheterna att övervaka varje enskilt patientfall. Det viktiga på varenda vårdenhet är nog egenkontrollen och den enskilda vårdarens yrkesansvar och utvärdering av det egna handlande. Det är det som är A och O.
Men du har då själv erbjudit länge vård i livets slutskede som privat företagare och har vårdhem på Kimitön. Hur noggrant kontrolleras den här typens verksamhet? Vilka är dina erfarenheter? Hur ser den här insikten ut? Eller översynen ut?
Mm. Jag lyfter åter fram den här egenkontrollen. Det är dagligen så måste man fundera kring den här egenkontrollen och som sagt, det är varenda vårdares skyldighet att arbeta utgående från de normer och regler som styr vården. Ja, som förman då så är skyldig att övervaka och följa upp att verksamheten följer de lagar som finns. Och att min personal följer den värdegrund och de vårdprinciper som vi anser vara viktiga för att uppnå en god vård. Vi har också hos oss en medicinskt ansvarig läkare som ständigt övervakar och handleder oss då det gäller den medicinska och kliniska vården. Sen gör kommunen årligen besök hos oss. Det kan då vara besök som vi är förberedda på eller de har också rätt att göra besök, spontana besök som de inte har förberett oss på. Och dessutom så får jag vid behov handledning från regionförvaltningsverket när som helst.
Så det finns då en del stödfunktioner också om den här egenkontrollen brister eller företagets egna motivation att göra rätt skulle inte riktigt vara den rätta?
Ja, alltså nu finns det ju ett system som övervakar den här verksamheten men att tydligen då så finns det ju brister men fortfarande. Så det finns ingen som kan övervaka liksom den här dagliga verksamheten annan än vi själva. Det är vi som måste liksom dagligen övervaka att det liksom sker, att vården följer de värdegrunder och vårdprinciper som styr verksamheten.
Mm. Så du tänker då att ansvaret ligger ganska långt nog på den som utövar yrket?
Ja, absolut, så är det ju. Vi har ju alla som jobbar inom vården har ju dessutom svurit ned på att jobba utgående från de normer och regler som som styr verksamheten.
Mm. I det här fallet som nu uppdagas, där var det också så att sjukskötare hade konstaterat dödsfallen. Hur vanligt är det?
Ja, no, det är så att enligt lag så måste en läkare konstatera ett dödsfall innan kistläggningen, och där finns det inga undantag. Det är alltid en läkare. Man kan inte delegera det till en vårdare. Och det är ju rent praktiskt då, för att man ska säkerställa att den här patienten verkligen har dött. Det är inte alltid helt lätt. Och det där, och sen förstås är ju läkarens uppgift också där att kontrollera att det inte har skett något brott i samband med det här dödsfallet. Och här förstår jag nog inte hur man i det här företaget har kunnat delegera det till en vårdare. För det är inte lagligt.
Har du hört om någonting sånt tidigare man sett mellan fingrarna just på den här punkten? Kanske då på grund av tidsbrist eller läkarbrist, eller låter det här helt unikt?
No, inte egentligen, nej. Nu har jag liksom förstått att det alltid är en läkare. Det har inte liksom funnits i min tankevärld att det skulle kunna vara på något annat sätt. Det är alltid en läkare som ska konstatera dödsfallet.
No, det var då en massiv protest då Karinahemmet som erbjuder vård i livets slutskede skulle läggas ner i Åbo. Det var många som hade tyckt att vården där var väldigt bra och uppskattade den. Men hur tycker du ser ut med uppskattningen för vård i livets slutskede idag i allmänhet?
Det är ju kanske en del av vården som kanske så här allmänt inte uppskattas på samma sätt eventuellt, därför för att när vi jobbar med döende människor så slutar det ju alltid med döden. Men jag tror att vi som jobbar med döden och med döende människor uppskattar nog den här vården, och vi anser att det är en viktig del av hela vårdverksamheten. Jag tror också att om man inte uppskattar sitt arbete med döende så orkar man nog inte heller fortsätta med det, därför för att det är ett väldigt tungt arbete.
Och du är då ordförande för Föreningen för vård i livets slutskede i Åboland. Hur den verksamhet har ni? Hur jobbar ni?
Kanske det viktigaste som vi sysslar med är den här årliga utbildningen, vår hospisdag som vi har, där vi då har olika teman varje år och utbildar då en hel dag då utbildar kring de här frågorna. Det är kanske absolut den viktigaste saken vi sysslar med. Sen stöder vi de patientvänner som finns, framförallt i Pargas har vi en väldigt aktiv grupp av patientvänner, och vi försöker då stödja dem i mån av möjlighet. Och sen har också föreningen möjligheter att ge bidrag just då för vård i livets slutskede.
Och nu med tanke på din erfarenhet och den vetskapen om vad som hänt här i Åbo, hurdana råd skulle du ge Åbo stad som både då köpare och arrangör av terminalvård för att man ska kunna undvika att någonting liknande någonsin upprepas?
Nu helt klart så måste man ju övervaka den vård som man köper, att nu har det ju eventuellt skett brister här, det kan jag inte ta ställning till förstås, men eftersom det har pågått så här pass länge så känner jag ju nog kanske att man som köpare då har lite missat här. Att nu måste man ju ha någon form av kontroll. Det är klart att man kan inte, staden kan inte liksom gå, stadens tjänstemän kan inte gå hem till den döende människan för att övervaka vården. Men att som köpare har man ju nog rätt att gå igenom patientjournaler och kolla upp liksom att allting står rätt till. Och det borde man ju förstås som köpare nog göra.
Mm. Du, det här med att jobba med hospisvård, jobba med vård i livets slutskede, vad kräver det av en person i vårdyrke och hurdant jobb är det?
Nu, vården av en döende människa så kräver ju alltid för det första mera resurser. Vi behöver ha mera personal eller åtminstone mera människor, därför för att den här döende ska inte lämnas ensam om den inte själv då önskar det. Och sen har vi alltid också här de anhöriga som behöver få stöd. Vårt team behöver få stöd, så att det där, det kräver nog en hel del mer resurser, och det där, det handlar inte enbart om smärtlindring. Det är kanske inte det största problemet som jag ser det, utan det största problemet, eller det tyngsta ska vi säga, att jobba med döende människor, så är absolut att möta den här dödsångesten. Och kanske också våga möta de här frågorna som vi inte har svar på. Att våga lyssna utan att kunna ge svar på de här frågorna den här döende eller de anhöriga har. Att det kräver liksom total närvaro. Man kan inte liksom syssla med annat under tiden, utan då är man enbart där för den döende och de anhöriga.
De som jobbar med det här då, är det så att finns det någon utbildning eller någon kurser som man kan ta för just det under sin vårdutbildning, eller är det så att det kanske just är en vidareutbildning som ni också bjuder inom föreningen som kan fungera som stöd för dem som jobbar med just det?
Jag tror att så generellt inom vårdutbildningen och i läkarutbildningen, så tror jag nog att man kanske skulle behöva få in lite mer undervisning kring just de här frågorna. Det tror jag absolut. Men det där, jag tror också att det är viktigt att man sen hela tiden liksom vidareutbildar sig om man ska jobba med de här med döende människor. Det där, det finns ju då sådana här specialiseringsutbildningar då just inom den palliativa vården och det där. Jag tror att man blir aldrig heller färdig utbildad då det gäller vården av döende människor, utan man måste hela tiden också som människa jobba med de här sakerna själv. Tankar, funderingar kring döden också, alltså patienters död och den egna döden.
Tack så mycket, Mia Sandholm, för de här kommentarerna. Mia, alltså ordförande för Föreningen för vård i livets slutskede i Åboland, och också själv privat näringsidkare inom branschen.